alltså de här kvinnorna ljuger ju, tyvärr. Men jag har ju aldrig funderat på detta, för eftersom som kvinna så sitter man ju alltid, och jag har ju aldrig upplevt något problem med detta själv liksom. Men min man då, om vi ska avslöja hela, han har ju alltid suttit och kissat. Men när jag då står och hoppar liksom, han sitter där och så, jag kissnödig och säger upp med dig. Och säger, nej.
Men går det till så här hemma och säger ja, att han ockuperar toaletten och du skriker upp med dig?
Ja, exakt. Och sen, nej, jag måste pressa ut det sista sen.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så mycket.
Och såklart du som lyssnar. Förbluffande ofta stöter jag på glada poddlyssnare när jag är ute och går med lille Bruno.
Ja.
En grej som stack ut var när vi sprang på en kvinna som jag tror jobbar på SVT, och hennes man visade sig vara ett enormt stort fan av podden och dig. Så stort fan att han berättade att han till och med hade döpt sin ... efter dig. Och här undrar om du kan gissa, Agnes, vad var det han hade döpt efter dig?
Åh, herregud. Ja, det kan inte vara sopborsten och dammsugan i alla fall, hoppas jag. Kan det vara hans? Det kan inte vara deras gemensamma barn. För han har sagt vårt barn. Hade... Ja, vad kan det vara? Kan det vara en dator eller mobiltelefon eller något?
Rätt svar är han hade döpt sin robotdammsugare till Agnes. Och med tanke på dina utläggningar om städning måste jag säga att jag tyckte det var ganska kul. På ena sidan har vi alltså den stridbara professorn, ungkarlarnas beskyddare, städrebellen Agnes Wold. Men för balansens skull finns nu också en robotdammsugare som heter Agnes. Jag tycker det är underbart.
Mm. Bara jag slipper inviga den så...
Nu hade det ju passat väldigt bra om det här avsnittet handlade om städning, men det gäller faktiskt något helt annat. Fast lika angeläget och allmänt, det handlar om någonting som varenda en av oss släpper ifrån oss varje dag. Och nu snackar vi inte om fisar.
Nej.
Första frågan kommer från Nils.
Varför luktar mäns kiss mer och lite äckligare än kvinnors?
Ja, alltså jag vet ju inte om det gör det, för det har ju inte gjorts några vetenskapliga studier så vitt jag vet. Det vore ju ganska enkelt att samla kiss från 500 män och så låta 1000 människor lukta på det och ja, 500 kvinnor och så vidare. Men det har man nog inte gjort, så att det är svårt att svara på det. Det finns ju lite olika saker som luktar. Dels finns ju ammoniak, alltså det är det om man har en potta som man hade förr i världen och man kanske har på landet som man kissar och så låter den stå. Och då bildas ammoniak, och det har ju den här väldigt starka stickande lukten då. Jag kan inte tänka mig att mäns urin blir mer ammoniak än kvinnors. Men sen den andra saken som kan lukta i urin, det är ju en massa sådana här doftämnen då. Och vad är det som doftar? Jo, det är ju små molekyler som är vad som kallas flyktiga. Alltså de avdunstar även så att säga, i normal temperatur då. Och när vi äter till exempel så tar vi upp massa saker från maten. Och så en del saker har brutits ner då i tarmkanalen. Och det har blivit sådana här små ämnen då. Och det är liksom hela funktionen av njurarna. Att man ska bli av med sånt här. Små molekyler som urinämne, urinsyra. Och därmed kommer även de här små illaluktande molekylerna som är nedbrytningsprodukter då, ut där. Då.
Men du tror alltså inte att mäns kiss luktar starkare än kvinnors?
Jag har aldrig hört innan, men jag har aldrig funderat på frågan faktiskt.
Nej, och detta blir jag så nyfiken på då, Nils, som har skrivit till oss. Är det att han bor i kollektiv? Har han legat på lurpass inne på offentliga toaletter? Eller råkar det bara vara så att han bor vid en port där folk brukar kissa när de är på väg hem från krogen?
Ja, eller de här som fanns för de här urinoarerna, pissoarerna. Det var ju väldigt orättvist. Men dels kunde de ju stå pissa ut, och sen fick de ju också små bås där de kunde gå och kissa.
Som fanns i vårt stadsrum förr,
ja. Ja, i allén där till exempel. Ja. Det luktar ju ganska långt runt om.
Men det hade det gjort även om det var för kvinnor?
Det antar jag, men vi fick ju aldrig några sådana.
Vi har en annan doftrelaterad fråga här som kommer från Rebecka. Jag har två små barn som rätt ofta kissar ner vår säng. Men jag upplever inte att det luktar så illa på bäddmadrassen ändå. Hade min man kissat ner vår säng lika ofta som våra barn, så hade sängen garanterat stunkit efter bara några dagar. Så varför luktar barns kiss inte lika hemskt som vuxnas? Tack för en bra podd, hälsar hon också.
Ja, mina barn har ju kissat ner våra sängar jättemycket. Och det är klart att efter ett tag så luktar det ganska mycket. Men det har ju kissats då många gånger och det har torkat in och sådär. Jag har ju ingen motsvarande erfarenhet av att vuxna har kissat så ofta och sådär. Men jag vet inte om det luktar mindre faktiskt. Alltså, det är ju samma sak där. Om man skulle ställa det här i en potta så måste det vara samma mängd. Det är klart att barn kissar ju mindre och då blir det ju mindre. Men om man tog en halv liter barnurin då och sen så en halv liter vuxenurin och lät det stå där, så vet jag inte om det skulle lukta mindre faktiskt. Sen har man naturligtvis, spädbarn är ju en helt annan sak. För att spädbarn, de dricker ju allting. Alltså vi dricker en liter och väger 70 kilo. Men de dricker en liter och väger 4 kilo. Och det är klart att den blir ju väldigt utspädd, den urinen då. Så den luktar ju mycket mindre förstås.
Men enligt dina egna observationsstudier i det här fältet då, så när dina barn kissade tillräckligt mycket på madrassen, då luktade det?
Ja, och jag satt och pratade med min kollega häromdagen och sa att vi skulle prata om kiss och luktade. Och så, ja, jag kommer ihåg när man sov över oss hemma hos dig och man fick alltid ligga på något litet hörn av sängen för att det hade kissats då, barnen hade kissat på några delar av madrassen. Det kommer inte jag ihåg då, men så uppenbarligen. Men det var väldigt trevligt när vi kunde slänga den där sängen vi hade då, som där alla hade kissat i många år, så köpa en ny då. Alltså jag har aldrig funderat på om folks kiss eller mitt eget luktar. Jo, när man äter penicillin.
Mm-hmm.
Alltså vanligt penicillin, om man har en halsinfektion eller öroninfektion. Det luktar ju extremt starkt. Det luktar ju just penicillin. Och det är ju en liten molekyl då. Så den filtreras ju ut och luktar jättemycket. Men annars har jag nog aldrig tänkt på att det luktar något annat än kiss liksom.
Apropå lukt finns det ju en annan sak som lite extra ofta brukar komma på tal när det gäller just kiss.
Det är något speciellt med sparris. Då vet man att våren är här, sommaren är på väg, livet blir så mycket enklare. Så lägger vi upp dem. Och hollandaisesås.
Stjärnkocken Marcus Aujalay serverar dem med hollandaise, men signaturen Kisses from K in Cairo verkar mer intresserad av hur dessa snoppliknande växtdelar påverkar urinen. Så här skriver han, hon, den eller hen: hur kan kiss lukta så konstigt av saker man ätit, som till exempel sparris?
Ja, och det är tydligen, tror man i alla fall, alltså att ett ämne som heter sparrissyra då, som bara finns i sparris. Det är ju så med växter, de har ju väldigt konstiga grejer i sig. Alltså om man äter kött och från fiskar och andra djur då, så däggdjur, så innehåller de ju ungefär samma komponenter som vi. Men växter kan ju innehålla lite vad som helst och väldigt olika. Så tydligen finns det då i sparris, sparrissyra. Och den då bryts ner på det här sättet. Den måste ju innehålla några svavelkomponenter. För det blir svavelinnehållande ämnen då som luktar illa. Men i alla fall de här små illaluktande, svavelluktande, alltså ruttna äggluktande produkterna finns då i blodet i jättelåg koncentration förstås, och så filtreras blodet hela tiden. Varje hjärtslag så passerar, jag tror det är 15% genom njurarna, och bildas då urin som sen koncentreras då, en jättekomplicerad process, och vattnet förs tillbaka och en viss mängd salt och så vidare. Men de här små molekylerna då som luktar gott eller illa eller så, de blir kvar och kissas ut så småningom då. Så jag har pratat med en kompis som har varit överläkare i njurmedicin. Och han berättade att det är bara ungefär hälften av människor som kan känna den här äckliga sparrislukten i urin.
Jaha.
Ja, och det har ju att göra med om du har doftreceptorer då förstås för det då. Har du inte receptorn då upp i näsan, så känner du inte den lukten då.
Jag känner ju igen det här att om man har ätit sparris att det kan lukta lite, men jag vet inte om det är en äcklig doft, det är bara annorlunda.
Ja. Ja, jag har nog aldrig ätit så mycket sparris så att jag har märkt det. Eller också saknar den här receptorn, jag vet inte.
Gillar du sparris?
Nej, inte så mycket faktiskt. Den här enorma vurmen för det, liksom, den har jag aldrig delat. Jag tycker det är helt okej, men jag föredrar ju hollandaisesåsen då förstås. Det är ju väldigt gott. När jag läser sparrisgrejen, dess värde för mig ligger att man kan ta mycket hollandaisesås till.
Nu äter ju inte jag hollandaisesås, men däremot sparris är otroligt gott om man fräser upp det med lite olivolja och lite flingsalt och lite chili och kanske en hackad vitlöksklyfta med. Alltså det, jag känner hur jag blir alldeles löddrig i munnen när jag tänker på det.
Men då är det ju vitlöken och olivoljan som är god. Jag hade ju kunnat steka en morot på det sättet, eller hur?
Jag är inte säker. Nej, det får vi göra ett experiment.
Eller en potatis eller något, ja. Det är ju så här mode allting liksom. Alltså just nu är sparris väldigt modernt och så här, och ska alla säga att det är så otroligt gott med sparris. Och...
Du menar att jag är ett offer för sparrismodet?
Ja, kan tänka mig det.
Nu har vi fler sinnen som ska bli inblandade förutom lukt, verkar det som. Nästa mejl handlar om det visuella. Det står, hej Agnes, du vet när kisset är nästan alldeles brunt. Är det farligt på något sätt?
Naturligtvis inte. Utan vi har ju då våra njurar. Och som sagt består av två komponenter. Och det är liksom extremt komplicerat. Men först är det Melitta-filtret. Man trycker igenom hela, eller inte hela blodvolymen varje hjärtslag. Men jag tror det är 15% som går via njurarna. Och så bildas det så kallad primärurinen då. Och den är 150 liter per dag. Sen när den här primärurinen passerar ner genom henleslynga. Då blir den saltare och saltare och saltare. Och då sugs vattnet ut. Och sen har man lite olika pumpar som plockar ut vissa joner och stoppar in andra och sånt där. Så man sparar natrium och utsöndrar kalium och sånt där. Men sen går den upp igen i den här slingan. Men då är det stängt så att vattnet inte kan. Annars hade ju vattnet strömmat in igen. Och då har du en urin som är lagom koncentrerad. Och det här är ju då en sån rigorös kontrollerad process. Så att det avgörs ju precis hur mycket du får släppa tillbaka igen av vätska in i urinen då. Så att du kan producera allt ifrån kanske 4 deciliter urin per dag. Om du går i öknen eller på Gotska sandön utan vatten och sånt där. Till de här dårarna som dricker en massa liter om dagen. Då får de ju kissa ut samma antal liter. Minus det du förlorar i svett och andedräkten som är några deciliter då. Så att allt som kommer in i vatten ska ut. Och är det väldigt lite och du har en varm dag och du svettas ut mycket och så här, då blir det väldigt lite. Om du dricker hysteriskt mycket som så många gör idag, då blir ju urinen helt färglös. Och sen så det normala anser jag då det är att kisset är gult.
Men det här då som vår vän Preva frågar, är det farligt på något sätt när kisset är brunt? Svaret är nej.
Nej, men sen finns det ju naturligtvis, det kan ju bli brunt. Det blir inte den bruna, den här som alla känner igen, den här, ja men när en dag på försommaren då när det blir väldigt varmt och man svettas en massa, då kan man ju kissa väldigt mörk urin liksom. Och sen så nästa dag är den inte det, eller om du dricker, det är ju bara att den är koncentrerad då. Men sen, man kan ju också få mörk urin av blod i urinen då, det är ju mycket mer ovanligt. Och då förstås så försvinner ju inte det nästa dag om du dricker en öl på kvällen eller så. Utan då är den brun nästa dag också. Det är inte riktigt samma färg, det är mer en konjaksfärg där. Och den vanligaste orsaken är urinvägsinfektion, och då går man och tar en liten sån här urinsticka då och kollar då om det finns bakterier i urinen. Och ännu mer sällsynt är ju att det är skador uppe på njurarna då som har gjort att det läcker blod. Det är ju otroligt ovanligt. Men som sagt, då är det ju inte liksom att den är brun en dag så ja, när du har druckit så är den normalgul liksom, utan då har du det.
Men om jag tolkar dig rätt här då, om mitt kiss är brunt eller gult eller vitt, det spelar inte så stor roll. Det handlar bara om hur pass njurarna har tyckt att det ska släppas ut.
Ja, eller dras tillbaka snarare.
I wanna rock and roll all night and party every day, sjunger Kiss. Och den här strofen påminner mig på något sätt om dig, Agnes. För jag vet hur det brukar bli när vi på redaktionen ska gå ut och käka middag eller ta ett glas med dig. Då är det drag under galoscherna. Jag såg i kalendern att vi ska ut och svira nästa vecka. Det ser jag fram emot.
Äntligen. Alldeles för länge sedan.
För att koppla tillbaks till bandet Kiss så betyder det ju kyss på engelska. Men för svenskar brukar det vara lite svårt att låta bli att tänka på den mer bokstavliga betydelsen, i alla fall om man är yngre. Och det här påminner mig lite om en grej som min kompis Morgan har berättat om från sin uppväxt i Trollhättan. Det var ju svårt att föreställa sig när man hörde det här oförärliga låtklippet I wanna rock and roll all night. Men på den här tiden, sent 70-tal eller början av 80-talet, då betraktades Kiss som ett farligt och hårt band. Dekadenta förförare av ungdomen på något sätt. Och ha på sig en av deras bandtröjor, det var riktigt tufft. Och på min kompis Morgans gård, där han då växte upp, där fanns det en lite äldre kille med Kiss-t-shirt som brukade terrorisera de yngre barnen. Det var långt före gängkriminaliteten, så han var väl mer vad man skulle kunna kalla en äldre mobbare än en regelrätt gangster. Men när han dök upp en dag med sin fräcka Kiss-t-shirt så var det plötsligt en av de yngre tjejerna på gården, alltså ett riktigt litet småglin, som fick en genialisk språklig ingivelse. Hon granskade mobbakillen från topp till tå och sa sen med sin ljusa, klara och barnsliga röst, pekade på hans tröja, kiss på tröjan, bajs i byxan. Och plötsligt var det som att all kraft rann av honom. Som att förtrollningen bröt, som när troll spricker i solsken. Och enligt Morgan syntes den här tuffa killen med kisterkörden aldrig till på gården igen.
Så utmärkt.
Jag brukar tänka på den här historien som ett bra exempel på att pennan faktiskt är mäktigare än svärdet. Fast här var det då kanske snarare tungan.
Mm.
Jag ber om ursäkt, det här var ju lite av en parentes, men som jag har sagt förut, det jag tyckte var intressant i skolan var sällan själva undervisningen, utan det var de här utvikningarna. Så såg inte du på din skolgång?
Ja, men skola är ju på gott och ont. Det är ju livets hårda skola. Alltså, det är ju inte bara att man ska lära sig, utan det är ju framförallt att man ska lära sig inordnas i den här barnflocken. Och det förstod man ju till fullo när man var barn, att det var ju det som var det egentliga syftet. Alltså, lärarna och föräldrar så tror ju att man sätter barnen där för att lära dem saker, vilket ju i viss mån fungerar. Men som barn, i alla fall minns jag att jag själv hade helt klart för mig att det här handlade om att man skulle bli socialiserad så. Och jag tyckte själv jag var väldigt konstig och att det här var en ganska svår process och så. Så att, ja.
Men det blev ju ganska bra.
Ja, så småningom. Men ja, jag vet inte. Men socialiseringen var väl sådär halvdagen liksom. Men, alltså de försökte säkert, barnflocken och så.
Ska vi flytta oss tillbaka till själva kiss-temat?
Ja.
Så här skriver Jan. Hej Agnes, alltid kloka ord. Jag har en fundering på varför urin skummar ibland och främst när man pissar på flygplan. Finns det något enkelt svar på det?
Det finns ett jätteenkelt svar, och det är att speciellt i flygplan så har man en liten sån här behållare med rengöringsmedel. Som, då var det alltid blått och det virvlade ner där. Och rengöringsmedel, de innehåller ju alltid tensider. Tensider är ytspänningssänkande ämnen som då löser upp fett och allt möjligt sånt där. Och då blir det liksom, vattnet blir skum helt enkelt. Det är precis som när man diskar, handdiskar i diskhon. Jag har ju aldrig sett detta, men det beror ju naturligtvis på att det inte rengörs så väldigt ofta hemma hos mig. Så jag har aldrig sett något skummande. Men det finns ju naturligtvis sällsynta njursjukdomar när den här Melitta-filtret har lite gått sönder så det blir större hål. Alltså det är inte som ett fidd, det är alltså särskilda celler som heter podocyter, fotceller, som sitter med sina tassar liksom och bildar det här filtret då. Och då finns det vissa sjukdomar, de här stackarna drar in sina fötter då, och då blir det stora glipor och så filtrerar man ut även stora proteiner. Och det är mest vanligt hos barn då, och det är en särskild sjukdom. Och nefrotiskt syndrom heter det. Och då klart att då skummar urinen, men det är ju otroligt ovanligt.
Så om man inte har skadade fotceller så beror löddret eller skummet på att ja, det är rengöringsmedel,
ja,
i holken.
Och det kan man ju också testa genom att om man nu oroar sig och tänker att nu har jag producerat protein, då kissar man bara en liten potta och så ser man att inte, som inte då är diskad innan då.
Jag älskar när det finns sådana här enkla förklaringar till saker. Oftast är det ju jättekomplicerat.
Ja,
men ja, det var lite tensider i vattnet.
Ja,
punkt slut.
Ja, behöver man inte oroa sig för det.
Oh my god, super cold. I'm freezing.
Your back's so cold.
I'm freezing.
Det här var ett klipp från överlevnadsprogrammet Naked and Afraid. Naturligtvis finns det många andra utmärkta och mindre utmärkta tv-program att titta på. Men det här är den serie som tyvärr har fått min kvällsläsning av böcker att störtdyka de senaste åren. Jag har sett alla avsnitt, alla säsonger. Har du sett det någon gång, Naked and Afraid?
Är det talas? Man slänger ut folk nakna alltså?
Ja, i korta drag. X antal personer släpps ner på en väldigt otillgänglig plats någonstans i något av jordens alla hörn. Och så ska man försöka överleva naken i 21 dagar. Man får med sig tändstål, kokkärl och machete. Helt näck utlämnad till vad naturen erbjuder. Jag tycker det är så fascinerande. Hur tror du att du hade klarat en sån utmaning? Om vi släppte ner dig i en skog näck med en machete?
Nej, det hade jag inte gillat. Jag vet inte. Jag hade nog klarat det medelbra, tror jag. Jag har ju ändå lite underutsvett och sånt där. Men jag tror inte det skulle passat mig särskilt bra.
Vi hörde hur stackaren i klippet frös här, och jag vet inte riktigt var i världen de var, men det är just kombinationen här av kiss och kyla som nästa fråga handlar om.
Mm.
Det tycks vara överraskande många av våra manliga lyssnare som funderar just över det här med kyla och kiss. Vi har fått in flera mejl, men jag har valt ett ur högen här från Åke Tengmyr i Falkenberg som skriver: "Hej och tack för en fantastisk podd." Tack själv, Åke, får vi säga då.
Ja.
När jag går ut i mitt relativt svala hobbyrum blir jag ofta kissnödig. Samma sak när jag sitter på älgpasset. Alldeles stilla och inte får röra mig. Varför vill evolutionen att vi plötsligt ska kissa? Behåller vi värmen bättre efter tömd blåsa?
Man kan säga att troligen är det så här, jag kan inte ta gift på det, men att...
Det vill jag inte att du ska göra. Nej, om något, jag vill att du ska finnas kvar.
Ja, bra. Att en sak som är säker, det är ju att när det blir kallt, man vill ju alltid bevara blodtemperaturen inne bland de centrala organen som ligger i liksom inne.
Det viktigaste i kroppen.
Ja, det viktiga då. Så händer och fötter och ben och armar och öron ska vi tala om liksom och sånt där. De kan få mindre blod, så man stryper då, eller stryper, man drar inte ner helt, men man minskar genomblödningen. Det är därför man blir vit om händer och fötter när man fryser. Och det dirigeras ju om, så du har mer blod då inne som cirkulerar genom till exempel hjärta och njurar och alla de organen. Och då har vi volymreceptorer i hjärtat som känner av. Hjärtat liksom expanderar här för att du har en större blodvolym, och då går det genast då signaler till njurarna som blir tillsagda då att inte dra tillbaka så mycket vatten i den här, när man suger tillbaka vattnet då från primärurinen.
Och då behöver man kissa.
Ja, och då kanske man producerar en halv liter urin då till. Vi får ju inte mer blod, men de organen upplever ju det, för att en större del av cirkulationen går genom dem då.
Att man behöver kissa varje dag är nog något som de flesta är överens om.
Mm.
Men den optimala kissställningen, där verkar det både finnas fler och starkare åsikter. Hej Agnes och Christer. Jag hör från kvinnor att man bör sitta och kissa för att man tömmer blåsan bättre då. Jag har lite svårt att tro på det eftersom jag själv upplever att jag tömmer mig bättre när jag står. Kan du reda ut hur det står till, så vore jag tacksam, hälsar Hugo. Tömmer man blåsan bättre och effektivare genom att sitta eller stå?
Nej, alltså de här kvinnorna ljuger ju, tyvärr. Men jag har ju aldrig funderat på detta, för eftersom som kvinna så sitter man ju alltid. Och jag har ju aldrig upplevt något problem med detta själv liksom. Men min man då, om vi ska avslöja hela, han har ju alltid suttit och kissat. Men när jag då står och hoppar liksom, han sitter där och så, jag kissnödig och säger upp med dig. Och säger, nej.
Går det till så här hemma och säger, ja, att han ockuperar toaletten och du skriker upp med dig?
Ja, exakt. Och sen, nej, jag måste pressa ut det sista, säger han.
Jaha.
Ja, intressant. Och då tar kanske en halv minut och så kissar han ytterligare en liten skvätt. Och då, när den här frågan kom, så frågade jag honom. Och då sa han, nej, nej, om jag står upp, då behöver jag inte göra den här manövern, pressa ut det sista.
Nej, då...
Det var kategoriskt svar. Jaha, vad intressant. Det är alltså inte jag som har sagt åt om han ska sitta. Jag har förstått liksom att det är någon sån här könsstrid och kvinnor...
Jo, det här är ju på arbetsplatser, ja, och hemma, ja, och allting. Ja, liksom. Ja. Det är väl att man inte vill att gubbarna ska skvätta på,
ja,
ringen.
Ja, det förstår jag också. Men i alla fall, jag vill bara säga att det är inte jag som har uppfostrat honom till detta, utan det har han alltid gjort. Men män har ju en prostata som sitter liksom runt urinröret, precis under urinblåsan. Så jag kan tänka mig, det är bara spekulationer, att den, när man sitter ner, på något sätt kan trycka upp så att det blir inte optimal tömning där av någon del av urinblåsan, så det kan ligga en liten skvätt då. Så. Ja, så att män är nog gjorda för att stå och kissa, det får jag nog hålla med om. Men då börjar jag tänka på, tänk om det är så med kvinnor också, att de kissar bättre. Då säger alla, ja men kvinnor sitter ju alltid på huk. Ja, men då gick jag fråga lite för att förr i världen hade ju kvinnor i den så kallade allmogen, de hade ju inte underbyxor, utan man hade långa kjolar, så gick man ju bara kissa lite varstans.
Promenera runt och släppa en skvätt.
Exakt. Och lite finare så kunde man ju ha underbyxor, men de satt inte ihop i mitten, utan det var en glipa. Så man kunde bara sära på benen och kissa där. Så då tänkte jag så att de kanske också stod och kissade. Men då sa jag, nej, det är klart de inte gjorde. Men jaha, men vet ni det, sa jag. Men det var ingen som kunde redogöra för det.
Men vad det gäller kisseriet här då, så Hugo, han, det kan vara så att han tömmer sig bättre när han står upp och kissar.
Ja, det säger i alla fall min man. Jag har ju ingen egen erfarenhet, men han sa det helt kategoriskt, så att det får vi nog anta. Och jag menar, om vi tar ut i naturen så finns det ju ingen anledning för en man att sätta sig på huk och kissa. För de får ju inte kiss på benen. Alltså att kvinnor sätter sig på huk, det beror ju på att man inte vill ha kiss rinnande ner för benen då.
Men om, ja, det kan jag verkligen förstå att man inte vill.
Ja, men det vet vi ju inte om de brydde sig om för 500 000 år sedan. Kanske man inte alls tyckte det var något märkvärdigt. Men annars finns det ju ingen anledning liksom att sitta och kissa. Det gör vi ju nu för att det är bekvämt. Och
ja, lite fräschare tycker väl folk också att just... Jag vet, har du varit fräsch, på toaletterna här i...
Fräsch är ju inte mitt.
Nej, jag vet. Men har du varit på toaletterna här på radion?
Ja, många gånger.
Ja, den till höger här borta, den är ju väldigt nedkissad runt om. Ja. Så att den inte går att tvätta rent. Det luktar ju skit där inne. Eller rättare sagt piss där inne.
Ja, ja. Det är de här flyktiga substanserna som har inkorporerats i plasten. Och så.
Jo, men så då kan jag ju ändå tycka att hade alla suttit ner eller liksom varit duktiga på att pricka så hade det inte luktat så på den toan. En annan grej som har med det här med att sitta eller stå och kissa att göra är att jag råkar känna till att en del män tycker att det är bekvämare att kissa i handfatet på offentliga toaletter.
Mm.
Det sitter liksom i perfekt höjd och så behöver man inte komma i kontakt med själva toaletten om man är lite så här bakterierad och så. Vad tänker du när du hör det?
De flesta tycker väl det är fruktansvärt äckligt och så. Jag tycker alltså det är porslin, det tycker jag är så bra, så att om du bara spolar av det där så försvinner ju allt. Det är en sak om du ser de kissar och skvätter på ringen, det är ju plast. Plast kan ju suga i sig de här ämnena och de kan liksom bli kvar där. Men en porslinsansvart kan ju aldrig få den. Liksom. Men då blir väl folk jätteupprörda då. Vi kan säga, vi rekommenderar det inte kan vi säga.
Vi har ju varit inne på det här med urin i tidigare avsnitt. Kanske inte på ett så här samlat sätt. Men jag minns att du har sagt en grej om kiss som fick dig att plinga till ordentligt i inkorgen. Det var när vi pratade om snacks på bardisken. Det här hon skriver om då, killar som inte tvättar händerna och lite urinstänk.
Ja, urin är ju sterilt, så att det behöver inte jag oroa oss för. Det finns inga bakterier i det.
Och det vi har fått så många mejl om är dels från folk som menar att det här med urin, att det skulle vara sterilt, det var något man trodde förr. Att det nu för tiden finns forskare som har hittat bakterier. Och sen har vi fått en hel del meddelanden från lyssnare som håller med dig om att urin vanligtvis är sterilt, men att det gäller urin från fullt friska personer. Vad tänker du om det här, Agnes?
Ja, det här var ju väldigt skojigt med att nyare forskning, det är något av det roligaste jag vet. När det kommer nya, alltså, jag råkar ju vara i det hus där man har gjort mest studier i hela världen på urinvägsinfektion, Guldhetsgatan 10 i Göteborg, där man startar de här studierna på 70-talet, framförallt om barn då, urinvägsinfektion, för det är ju en av de farligare infektionerna hos barn faktiskt. Och alltså, urinerna är ju steril från djurarna, kommer ner i blåsan, den är steril. Urinblåsan är steril. Urinen i urinblåsan är steril. Får man upp bakterier i urinblåsan så får man urinvägsinfektion. Och då är det bakterier. Och det är ett av de största artiklarna på ett kliniskt mikrobiologiskt labb. Det är ju alla urinodlingar. Sen har vi ett urinrör som då för kvinnor är kanske 5 cm. För män är det mycket längre då. Och då är det ju så att det är klart att det finns lite bakterier runt urinröret. Och det är ju då hudbakterier i princip och... Då är det så att när man lämnar ett urinprov, då ska man ta så kallad mittstråleurin. Och det betyder inte mitt i strålen som jag trodde från början, utan mitt under kissningen. Och man ska alltså sätta igång och kissa först, för då sköljs de första, de här lite bakterierna som finns där nere, längst ner runt urinrörets mynning, sköljs de bort. Och sen ska man stoppa in sin lilla kopp mitt i kisset. Då får man lite kiss på händerna, men det får man ta. Och så samlar man det där och så häller man i sin lilla burk. Så att på så sätt är det ju rätt att urinen är ju inte helt steril när den har lämnat blåsan, i och med att den här sista lilla biten har lite bakterier. Men det är ju inte urinvägsinfektionsbakterier, utan det är ju liksom, ja, normalbakterier då. Så att,
vänta lite nu här, Agnes. Mm. Urinen är steril när den lämnar
urinblåsan.
Men det kan komma lite från mynningen av urinröret.
Ja, ja.
Men urinen är steril, det håller du fast vid. Det är inte gammal forskning.
Alltså det, på ett labb då sitter man ju och kvantifierar. Alltså man odlar urinen. Och då finns det något som heter signifikant bakterieuri. Och det är alltså att du har fler bakterier än ett visst antal. För att du tillåter ett urinprov att ha lite sådana här normalflora hudbakterier. Och då säger man grampositiv normalflora, liksom ingen urinvägsinfektion. Då kommer den där ifrån urinröret. Sen däremot om du har bakterier i blåsan, dels är det ju andra bakterier. Det är ju alltså urinvägspatogener. E. coli, Staphylococcus, Saprophyticus, vanligaste, och så lite andra. Och det är ju extremt skojigt att tro att det har kommit någon ny forskning. För det här är ju liksom 60-talsforskning och det lades fast mycket ordentligt då vilka gränser du ska ha för när en urin anses ha så mycket bakterier och den sorten så att du har urinvägsinfektion.
Men anledningen till att jag är så nyfiken på det här om urin är sterilt eller inte, det är att vi har fått in massa frågor av den här typen. Hej Agnes, mamma har alltid sagt att om självsprickor uppstår på våra kroppar så bör man kissa på dem för att få dem att läka. Ligger det någon sanning i det, undrar Emma som skriver att hon ser fram emot klokt svar. Och självsprickor är bara en av grejerna som folk har blivit rådda att kissa på. Brännmanetskador är ett annat område, det finns säkert fler. Vad tror du om det här, Agnes? Kan urin ha en läkande effekt på huden?
Ja, det är ju inte helt omöjligt. Alltså dels kommer det ju inga bakterier uppifrån, det bildas ju njurarna. Men den steriliseras ju aktivt hela tiden av urinblåseväggen. Och särskilt när den är tom då. För urinblåseväggen producerar de här antibakteriella eller antimikrobiella peptiderna. Alltså små, små proteiner som direkt dödar bakterier. Vi producerar sådana på huden också. Vi producerar dem i lungorna. Alltså alla slemhinnor producerar dem. Det är därför man inte ska tvätta sig så ofta. För att då tvättar man bort dem där. Och jag har ingen aning om ifall det kan ha någon betydelse. Vi vet ju minsann inte allting om allting. Det kan ju finnas naturligtvis några saker i urinen, några ämnen som påverkar läkningen och sådär. Jag kan inte riktigt komma på vad det skulle vara, men det har man väl inte gjort några kontrollerade studier på. Så att,
och då för mig, varför jag tycker det är intressant, för att om det skulle vara fullt med bakterier i urinen så är det inte så bra att kissa på
ett
sår.
Ja, men alltså det är ju hudbakterier, så det gör ju absolut ingenting.
Det gör ingenting.
Det är dina egna bakterier som du har på huden. Torrare hud har du ju lite annan komposition än nere i underlivet, men det är ju absolut ingenting farligt. Det är ju ingen salmonella.
Om du fick en självspricka på hälen till exempel, skulle du kunna tänka dig att kissa på den?
Ja, alltså i experimentellt syfte så skulle jag ju kunna göra det, absolut. Alltså just alltså att det skulle vara farligt ur bakteriesynpunkt, det kan jag nog säga absolut är helt osannolikt. Det finns ingen farlig bakterie som ger hudinfektioner då. Nere i.
Men Emma här då som skriver har fått det här rådet om mamma att få de självspricka kissa på det. Du tycker inte att hon ska undvika det utan ja, varför inte?
Varför inte, ja.
Och höra av sig sen då och berätta, hjälpte det?
Det är ju jättekul. Nu bör man ju ha en kontrollerad studie så att man börjar ju liksom ha en självspricka. Och sen så kissar man på. Och så varje dag så noterar man att den är fortfarande kvar och så här så ser man. Och så kör man nästa gång man får självsprickan så kissar man inte. Och så skriver man då i sin anteckningsbok. Så ser man ifall den läker på 3 dagar när man kissar och 8 dagar när man inte kissar.
Ganska höga krav vi ställer på våra lyssnare.
Jo, men det vore ju väldigt kul.
Ja, om du hör det här Emma, vilket jag hoppas, och får en självspricka, får jättegärna utföra det här experimentet och komma tillbaka med ett protokoll till Agnes Wold.
Då kan vi komma med rekommendationer sen.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte ska missa någonting som folk går runt och undrar i smyg har ju vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för de teman som dyker upp. Och en av sakerna som svenska folket verkar allra mest intresserade av att få veta när det kommer till kiss, det är att behöva kissa ofta. Det verkar som att kissfrekvensen på något sätt ökar med åren, så här skriver Katarina. Hej, trevliga podd! Numera måste jag gå upp mitt i natten för att kissa ibland. Vissa nätter sover jag tvärs igenom. Kan jag påverka det här? Hur lång tid tar det egentligen i kroppen från drickning till kissning?
Alltså kissning, man måste ju skilja på 2 saker. Hur lång tid tar det från man dricker till man producerar den mängden urin så att säga? Och det sker ju momentant, så att dricker man 1 liter vatten då kommer njurarna omedelbart att ställas om så att du drar tillbaka 1 liter mindre och du producerar 1 liter urin upp i njurarna då som går ner i blåsan. Men kissning, det är ju en annan sak, det är ju när du tömmer blåsan. Blåsan är ju en reservoar där du kan ha kisset då tills du finner det lämpligt att kissa. Och det är något som är så otroligt komplicerat, för jag läste någon artikel om detta då med, det kallas ju inkontinens, det är när man inte kan hålla sig. Men man brukar ju dela upp inkontinens i 2 typer. Dels är det som kallas ansträngningsinkontinens. Det är liksom, man har en muskel, en slutmuskel som ligger runt det här lilla urinröret och knipper till där så att det inte forsar ut urin liksom. Och det finns ju de som, att det kommer ut en skvätt urin när de hostar, nyser, hoppar eller sånt där då, va? Det kallas ansträngningsinkontinens. Det är den ena sortens, men det här är ju den andra sortens då som jag tror är förknippat med vårt allmänna åldrande. Och den där har jag ju kommit in i den åldern, så jag vaknar ju på natten och går upp och kissar då.
Och det gjorde du inte förr?
Nej, det gjorde jag absolut inte förr, nej, precis. Och så oftare på dagen, man kan inte hålla sig så länge då. Och det är ju en extremt komplicerad sak där ingen har någon aning om vad det är egentligen som sker. För då pratar man om urinblåsan. Den fylls ju på hela tiden uppifrån de två urinledarna som går från varsin njure. Det droppar ner där. Och så går det nerver upp till hjärnan. Och det är ganska stora delar av hjärnan som, eller inte stora delar, men många centra i hjärnan som är engagerade i detta.
I kisset?
Ja. Att inte kissa framförallt. Men sen när man blir kissnödig, då kan man ju med viljans makt förhindra sig från att kissa. Och det är faktiskt den finaste delen av hjärnan vi har då, den här som heter frontalloben, där vi har som den senaste delen, där vi har såna aktiva beslut och liksom, ja, det här som människan är så märkvärdig för. Där ligger ett antikisscentrum. Så att vad som händer när man blir äldre och varför den här att inte kissa, att den funktionen blir sämre liksom, det är ju ingen som vet då.
Men det stämmer att man behöver gå på och kissa oftare, ja, när man blir äldre.
Absolut.
Så är det för nästan alla.
Ja.
Jag har en kompis som sa att när han fyllde 60, då var han tvungen att börja ta med sig en spann när han skulle sova över hos folk, för att han måste upp och kissa, ja, på nätterna. Han tycker, ja, det är ganska jobbigt. Men, ja, det är detta jag också har att se fram emot då, om,
ja,
några år.
Ja, absolut.
Spann vid översovning.
Ja, eller gå till toaletten då. Så.
Men Katarina är då som skrev, än så länge så var det inte varje natt de behöver gå upp. Och hon undrar, finns någonting hon kan göra för att undvika att behöva gå upp och kissa på natten? För mig, jag är ju ingen läkare, men jag har sagt låt bli och drick på kvällen.
Ja, alltså att man kan ju dra ner sitt drickande. Om man dricker jättemycket, om man är den här som har gått på den här myten om att man ska dricka en liter om dagen, så kan man ju bara spola den liten vatten. Den är ju helt onödig då. Så att, ja.
Vi har ett annat mejl här från Gerd 74 som hävdar att hon kissar 15 gånger per dygn, bara tre gånger på natten. Och antalet gånger har ökat med åldern. Jag har aldrig räknat hur många gånger jag själv behöver göra det här, men 15 tycker jag låter ganska mycket.
Det låter ganska mycket, men eftersom ingen vet ju naturligtvis vad det är här som förändrar sig. Det finns ju så mycket då nervsystem och så mycket transmittersubstanser och så mycket nervbanor involverat. Plus kanske att den här svinkten blir, kan man ju tänka sig, den blir lite slappare så att den ska hålla emot ett visst tryck liksom. Det är ju balansen mellan trycket uppifrån en fullblåsa och svinkterns mottryck runt urinröret. Och när den, precis som alla andra muskler, blir lite slappare, så klart att då kan den stå emot ett mindre tryck. Alltså,
och då behöver man göra ifrån sig oftare.
Ja, därför då kan du inte hålla längre kanske en liter. Du kanske kan bara hålla 5 deciliter och så kanske du kan bara hålla 3 deciliter. Och sen, alltså, att man vaknar på natten, det kan man ju naturligtvis inte göra något åt. För det har man ju en trängning, som det heter då. Alltså en extrem drift att kissa som väcker en. Så att det är inte förhandlingsbart. Liksom.
Men så här var det faktiskt för mig i natt. Då vaknade jag vid 2:30 och kände att jag är lite kissnödig. Men om jag går upp och gör det nu, då kommer jag vakna till på allvar och sen kommer jag inte kunna somna.
Så hinken.
Så jag försökte somna om och det gick bra. Och sen höll jag mig och allting var toppen. Men just det där, jag är kissnödig. Och så går man upp och man tänder kanske en lampa och sådär. Det är ju så svårt att somna om.
Men då går man och lyssnar på en podd.
Ah, nu kommer det här rådet igen. Och det ska gärna vara 2 personer som pratar, va?
Ja, precis.
Och sen somnar man. Och sen när man vaknar så hör man vidare lite grann. Ja. Är det någon särskild podd du vill tipsa om?
Jag lyssnar ju alltid på Alex och Sigge.
Nej, nu ska du säga fråga Agnes Wold.
Jaså?
Är du helt...
Men den lyssnar ju inte på, för jag vill inte höra mig själv. Så jag skulle bli jättepinsamt berörd och inte kunna somna och hjärtat skulle slå och jag skulle le rådna och sådär. Så jag hade inte alls...
Då går du hellre upp och kissar.
Ja, då går jag faktiskt hellre upp och kissar. Det har hänt nämligen ibland när jag har satt på radion då istället för en podd och så vaknade jag. Och då har det faktiskt hänt att Agnes Wold pratade där i radion mitt i natten, och det var väldigt obehagligt kan jag säga. Så att det vill jag inte. Men sen är ju frågan då, kan man träna? Det här är ju en väldigt psykisk känsla också. Alltså man är ju så rädd att kissa på sig liksom. Jag vet ju inte om det är så, men det går inte uteslut att, ja, du kunde ju låta bli att kissa på natten, men det skulle jag inte klara av. Men på dagen då, om man är hemma eller helst på landet där det finns en gräsmatta, så det gör ingenting om det rinner lite kiss. Så kan man ju tänka så här att varannan gång när jag får väldigt lust att kissa, så gör jag inte det. Man kan ju testa ifall man kan justera de här systemen lite grann. För att dels är det autonoma system, alltså som är utan viljans inflytande, som sköter väldigt mycket. Men till sist finns det då ett överhållssystem som sitter i frontalloben, alltså vårt högsta hjärnnivå, som där vi ska kunna bestämma att det, nu kissar jag inte. Och då går det en massa inhiberande signaler till alla de här centra och så. Och man kan ju ändå försöka att träna upp det där då, om man tycker att man kissar alldeles för ofta.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så är det inte bara poddande professorer som heter Agnes. Numera finns det också minst en robotdammsugare i landet. Om ens kiss är brunt, så beror det troligtvis på att urinet är mer koncentrerat än om det är gult eller vitt. Mm. Det är inget man behöver bekymra sig för i vanliga fall.
Ja, nej, det behöver man inte alls bekymra sig för. Om det inte fortsätter att vara det, om man dricker lite mer nästa dag och det blir gult, så är det fine.
Även om urin inte skulle vara helt sterilt, så är det inte så troligt att man skulle bli sjuk av att komma i kontakt med någon annans kiss.
Om vi tar sitt eget kiss, om vi tar självsprickorna, så är det ju praktiskt sagt uteslutet att man skulle kunna bli infekterad av det. För de bakterierna har man ju redan på kroppen. Och har man dem där nere vid urinröret, så har man dem på andra ställen också, så kan få i det här såret.
Men även om det skulle vara en gubbe som har kissat i handfatet och man kommer att tvätta henne, så är det inget att oroa sig för.
Nej. Det är det inte.
Men för den saken skulle det inget vi rekommenderar.
Det är viktigt att vi påpekar detta. Don't try this at home.
Med största säkerhet kommer blåsan för de flesta av oss att göra sig mer påmind med åldern.
Mm, tyvärr.
Och när man hör om dig och din man där, att han sitter och trycker ut och du vill komma in, så tänker jag att ni borde egentligen ha två toaletter. Och då råkar jag känna till att ni har det. Det är bara det att den ena inte har fungerat på ett par år.
Nej, det är ju ingen som har lyckats. Ja, det är ju den här flottören, och det är liksom lite på väg att falla sönder, och man måste vara jätteförsiktig och så. Det, teoretiskt sett borde det vara en väldigt enkel sak att hitta någon. Men jag vet inte riktigt vad man gör. Om man kallar på en rörmokare.
Det skulle jag göra om jag var du.
Okej. Okay.
Jag har numret till en bra rörmokare, ja, du kan få faktiskt. Ja.
Och han kommer inte säga, varför har han inte gjort det här själva? Han säger inte så, eller?
Det vet jag inte.
För någon gång när jag var ung, så lyckades jag ju faktiskt byta en flottör själv. Jag förstår inte hur detta är möjligt. Men jag kommer ihåg att jag borde fungera.
Du kanske fortfarande har det i dig?
Nej, ja, det vill vi inte. Och det kommer bara sluta med att allting står där och rinner, och så blir det översvämning och så. Nej, absolut inte.
Det var ju en himla massa grejer till vi snackade om idag. Men jag kom på något som vi inte riktigt har tagit upp så mycket som vi borde, och det gäller urinvägsinfektion. Det har kommit så otroligt många frågor om just urinvägsinfektion. Mm. Men då vill jag berätta för er som lyssnar att vi har faktiskt bestämt oss för att ägna ett helt avsnitt åt det. Så fortsätt hålla öronen öppna, gott folk.
Mm. Och håll inne på kisset tills ni kommer till toaletten.
Tack för det, Agnes, och tack för den här veckan.
Vi rekommenderar det.
Och såklart stort tack till er som lyssnar.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.